Varmt välkomna till seminariet som handlar om bibelöversättning och bibelöversättningsarbete. Själv heter jag Mikael Tellberg och är lärare på Örebro teologiska högskola. Jag ska berätta lite grann om den provöversättning av Nya testamentet som Svenska Bibelsällskapet har satt igång. Som ju handlar om en fråga som har väckts i Svenska Bibelsällskapet, som ju där alla svenska samfund finns representerade och som ju också är den som har rättigheterna till det vi kallar för Bibel 2000. Och där finns ju NT81, och NT81 hör ni, är en översättning som är 33 år gammal. Och tankar har växt om man ska helt enkelt göra en revidering av NT81, typ som ni har tänkt. Men revideringsarbete är svårt. Jag satt och tänkte på det här, var blir en revidering faktiskt en nyöversättning? När man går in och ändrar ord och ändrar satser, så kan det bli en hårfin gräns att göra en revidering och faktiskt att göra en ny översättning. Därför har man beslutat att inte göra en revidering, utan att man gör en helt enkelt en ny översättning. Men notera att det handlar om en provöversättning, och det vi håller på att jobba med just nu är Lukas evangeliet och Galaterbrevet. NT81 har ju som sagt 33 år på nacken, och så kom ju det och parades med Gamla testamentet och blev Bibel 2000 ihop. Och NT81 hade ju en process från slut på 60-talet fram till 81, och man jobbar med det här under bland annat Harald Risenfelds ledning. Och det var en översättning som tog lite drygt 10 år att göra. Och var en ganska kostsam översättning tillsammans med Bibel 2000, väldigt kostsam. Och det var ju staten som betalade det här. Och numera så görs inga mer statliga översättningar, utan nu är det Bibelsällskapet som har hand om det här. Och tidigare har ni sett alla svenska bibelsättningar har ju varit statliga, förutom Folkbibeln och Hedegård och annat, men de officiella svenska har gillats av konungen och så vidare ända sedan Gustav Vasas bibel, som ju var den första bibeln på svenska med hans Nya testamente 1526. Den här diskussionen har funnits, och det finns i stort sett tre skäl till varför man tar tag i det här igen. Språket förändras, som ju Tony har gett goda exempel på. Det sker en språklig utveckling, och den sker ganska snabbt. Anmärkningsvärt snabbt egentligen. Nya forskningsrön finns. Exempel gällande hur man läser Paulus idag generellt, och den sammanhanget, kontexten för den paulinska rättfärdiggörelseläran inte minst. För det tredje finns det också nya översättningsideal. När man ska göra en översättning, så handlar det inte bara om att översätta, utan man måste fråga sig som översättare, hur ska jag översätta? Du har ett grundspråk och du har ett mottagarspråk. Var ska du ligga i förhållandet mellan grundspråket och mottagarspråket? Ska du ligga väldigt nära mottagarspråket? Ja, då kanske det är en parafras eller en starkt idiomatisk översättning. Ska du ligga väldigt nära grundspråket, så handlar det naturligtvis om en mer litteral översättning. Och de här tre sakerna ligger lite grann till grund att man har tagit tag i det här. Plus att norrmännen har gjort ett intressant nyöversättningsarbete. Norrmännens nya testament tidigare kom 1978, och man satt för omkring drygt 10 år sedan och ställde den här frågan, ska vi revidera 1978 års nya testamente? Och då tog man just beslutet, nej, vi nyöversätter. Och man gjorde det ganska effektivt med slimmade resurser, och man kom med en ny, väldigt intressant översättning. Bra översättning så långt jag ser det, 2011. Och därför så beslutade Svenska Bibelsällskapet att man skulle pröva med två texter. Dels Lukas reseberättelse, Lukas 9:51-19:28. Jag slank in lite grann på ett bananskal där, men blev i alla fall så småningom tillfrågad att göra den översättningen. Så jag har jobbat med det ifrån början av september och sitter fortfarande och jobbar med det. Och den andra texten man beslutade att översätta är Galaterbrevet. Och den texten sitter Jonas Holmstrand, docent i Nya Testamentet vid Uppsala universitet, och jobbar med. Och tillsammans så har vi varsin språklig stilist, två personer från Svenska Akademin. Jag sitter och jobbar med Kerstin Ekman, och Jonas Holmstrand sitter och jobbar med Sven Järnbro. Vad är det för översättningsideal man har på en ny sån här ansats? Ja, man har valt någonting som man kallar för en moderat funktionell ekvivalens. Och det där är inte så där jättebra. Jag pratar kanske hellre, för att undvika missförstånd, om en modererad funktionell ekvivalens. Men det är så här man har uttryckt sig i detta valår. Tidigare så talar man om 1981 som en dynamisk funktionell ekvivalens. Ja, vad är skillnaden mellan moderat funktionell ekvivalens, om vi inte talar partipolitik? Jo, det är att man är lite försiktigare idiomatisk, kan man säga det kort. Det vill säga, 1981 var ganska idiomatisk på vissa textsammanhang, och man vill vara lite mindre idiomatisk. Det kan tas ett exempel uttryck i en mer konkordant och koherent översättning, det vill säga istället för att använda 18 olika uttryck för begreppet sarkskött, som är extremt svåröversatt för en bibelöversättare, så är man lite mer sparsam gentemot vad man har varit i NT81 just med ett sånt begrepp. Men det finns många andra begrepp som man försöker vara lite mer försiktig med, att inte ha allt för många synonymer, utan den ska vara lite mer konkordant och koherent. För det andra så ska det vara en text som tar vara på textens metaforer, det vill säga inte självklart skriver om en metafor, en bild, till och byter det till en modern metafor, utan försöker behålla de judiska metaforerna så långt det är möjligt och så långt de är kommunicerbara överhuvudtaget. För det tredje, en mer pregnant översättning med färre omskrivningar, det vill säga inte riktigt vara så idiomatiskt när man har ett begrepp som utan, jag ska ge något exempel på det, utan man försöker att vara lite mer sparsamt, inte riktigt vara så ordig i sina omskrivningar. För fjärde, en översättning som visar trohet mot en främmande kultur, det vill säga behålla kulturella. Vi satt här i veckan och jobbade med uttrycket fäst upp dina kläder. Man fäster upp sina kläder idag, men det är precis det man gör på den tiden. Man drar upp sin mantel för att man ska kunna gå eller springa. Och att behålla det faktiskt, och inte bara ta bort det. En språklig moderniserad och mer rytmisk översättning, det är det som man, det här handlar ju framförallt en revidering om, alltså då är man inne mycket på det språkliga planet, ta bort ty, kanske byter skall mot ska, far eller fader byter man till far och så vidare. Och för det sjätte och sista, en översättning som eftersträvar inklusiv språk. Till exempel i palinska brevtexter, jag skriver till er bröder, som ju självklart i antiken även inkluderar kvinnor. Men det är så man adresserar sina mottagare, och man är mer medveten om det. Och det kan naturligtvis drivas till sin, över sin tillåtna gräns med inklusiv språk. Till och med så New Revised Standard Version, som är en inklusiv översättning där man driver mycket med det inklusiva språket, i vissa texter har till och med tagit bort ordet far och ersatt det med någonting annat. Men det här måste hanteras försiktigt och inte bli överdrivet inklusivistiskt. Det finns självklart texter där det står att det var en man eller att det var en kvinna eller vice versa, och som naturligtvis ska behållas. Men typ sådana här adresserande texter som ni bröder tror jag kommer se annorlunda ut i en framtida översättning. Hur kan det här se ut? Jag har några exempel. En översättning som tar vara på textens metaforer. När jag började med den här översättningen så stötte jag på, tyckte jag, ett problem redan i den första texten. Det var här jag skulle börja min översättning och jag fastnade här. Vände han sina steg mot Jerusalem. Där man har bytt metafor i NT81 och där jag skulle vilja, och NT betyder nu inte masoretiska texten som är alltså den hebreiska texten utan Mikael Telbe, där jag skulle vilja göra så här att när tiden var inne för Jesus att ta sig upp till himlen, när ni ser att jag ändrar texten här, så vände hans ansiktet mot Jerusalem. Och det kan vara en lite krångligare metafor, men den är egentligen den riktiga metaforen som i sin tur har allusioner till, tror jag, detta att vända sitt ansikte till. Alltså vi har den aronitiska välsignelsen. Jesus vänder ansiktet mot Jerusalem. Det kan vara, så att säga, ett religiöst budskap. Det är väldigt svårt att definitivt säga. Ja, vad gör man här? Här kommer det igen. Eftersom man hade vänt sina steg mot Jerusalem. Och här står det, eftersom hans ansikte var mot Jerusalem. Ska man behålla det där? Och det, där, det finns alltså gränser för hur långt man går. Hur man kan gå, men jag har valt här att översätta att eftersom han var på väg till Jerusalem. En översättare står inför val. Vilket jag väl medveten om, jag har suttit och översatt grekisk text i klassrum i nästan 30 år. Men man ställs för det ständigt så här när man ska sätta ner foten. Speciellt sen när en stilist ska komma in och som vill göra om mina val. Och jag har ständigt hållit tillbaka stilisten. Nu har Kerstin Ekman varit ytterst angenämt att jobba med. Men man blir lite språkpolis och det, återigen handlar det om grundspråk, mottagarspråk. Vad ska man lägga sig i en översättning? En mer pregnant översättning med färre omskrivningar kan ju vara exempel på det. NT81, men om jag driver ut demonen väl så skulle behöva vems hjälp driver då era anhängare ut den. Här väljer jag att inte skriva om anhängare utan faktiskt följa den grekiska texten. Era söner driva ut dem och välja en lite mer en konstruktion som ligger lite närmare den grekiska texten även på den följande satsen där just ordet egna kommer med i relation till era. Det kan handla om en översättning som visar trohet mot en främmande kultur. Här har man valt en omskrivning i NT81, om man så kommer vid midnatt eller ännu senare. Saliga är de tjänarna, finner de beredda. Jag väljer följande översättning, om man så kommer i andra eller tredje nattväkten. Och här föredrar jag att behålla indelningen i nattens tre delar och fotnota detta i sådana fall för att tala om hur man tänkte kring natten. Det är naturligtvis en fråga återigen hur idiomatisk översättningen var i det här fallet. Och här märker ni att här väljer jag att skippa ordet salig som jag tycker är för ett religiöst ord mot ordet lycklig. Så i till och med genom samma text kan man tycka att man är både konservativ och mer nutidsanpassad. Men det handlar naturligtvis om återigen om val och språkideal. Eller i Lukas 11:3, NT81, ingen tänder en lampa. Ja, tända en lampa, hur gör vi det? Vi går och sätter på strömbrytaren. Vilket man självklart inte gjorde på den här tiden. Här tycker jag det ska stå, ingen tänder en oljelampa och sätter den i källaren eller under sädesmåttet. Det kan vara sådana små saker som man har tvättat bort i NT81 för att modernisera naturligtvis, men som också faktiskt tar bort texten från sin ursprungliga kultur och sitt sammanhang. En språklig moderniserad och mer rytmisk översättning, ja det här har Tony varit inne på. Det kan gälla sådana här förändringar av sådana här små ord. Och här när det gäller ordet sade så tror jag att det här är helt på väg ut ur svenskan så småningom. Och vi har valt sa. En skönlitterär författare som Kerstin Ekman tycker självklart att vi skriver så. Det gör jag i alla mina böcker, säger hon. Och hon har naturligtvis gjort en resa själv som började skriva böcker i slutet på 50-talet. Och idag är 80 år, men anmärkningsvärt kreativ och fräsch språklig. Och hon har starkt förordat det här bytet, vilket jag tror är rätt. Men till exempel, det kan innebära, vi har jobbat mycket med de här bibelorden, religiösa begreppen, salig, ve, rättfärdig syndare. Kerstin Ekman har varit, vill göra av många av de här, och jag går med på en del. Men ordet salig tror jag faktiskt vi behöver hitta andra uttryck för. Och här har vi valt ordet lyckligt eller lyckliga. Vi använder inte ordet salig utanför kyrkan knappt idag. Det är en och annan som gör det, men det, vi behöver hitta en motsvarighet som faktiskt kommunicerar i stort sett samma sak. Jag ska ge dig exempel på lite längre text där man kan fundera på vad vi har gjort. Det här är ju en märklig text. En av de här, när man sitter och jobbar med texter så slås man ut av den tuffa, obekväma Jesus. Det här är en sån här text som jag har lite problem med. En farisé kommer och säger, vill inte du komma hem och äta hos mig? Och han påpekar att du kanske ska tvätta dig innan och sådär. Eller rättare sagt, han tvättar sig inte. Och då far Jesus ut med världens dom över den här farisén. Det här låter inte särskilt vänligt. Men han talar så bjöd en farisé hem honom till en måltid. Han gick med in och la sig till bords. Är det återigen en sån här språklig grej? Ska det stå la? Vilket jag är övertygad om att svenska språket är på väg mot. Börjar vi landa med ett sa så kommer nästa ord, tror jag, kommer vara ordet la. Det här tror jag inte jag kommer få igenom så småningom. Men Kerstin Ekman är mer frimodig på den punkten än vad jag har varit. Men vi får se hur långt det kommer att hålla. Men det är inte en jätteviktig grej som du märker. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom. Det här tror jag dock kommer för att stanna så småningom. Min fariser rengör era bägare och fat på utsidan. Men ert eget inre fullt av girighet och ondska. Ni dårar. Har inte han som har gjort utsidan också gjort insidan? Ge hellre de fattiga som gåva vad som finns. Och så står det i grekskan faktiskt på insidan. Och jag tror folkbibeln har valt att behålla insidan där. Men jag tror inte Jesus pratar om att vi ska ge som gåva det vi har här inne. Utan han leker med det här ordet som finns här, utsidan. Och jag uppfattar den lukanska teologin inte som spiritualiserad på den här punkten. Utan det är väldigt konkret praktiskt. Ge det som finns på era bägare och på era fat. Det är naturligtvis så här man diskuterar som översättare. Det är ju en slags omskrivning. Och jag har inte hundra på att den här kommer finnas kvar. Men jag skulle vilja ha detta förtydligande av detta lek med insida, utsida. Vers 42. Här har vi ve er, ni fariseer. Där leker jag med att försöka byta ett V-rop. Vi använder ett V-rop modernt. Vad är ett V-rop? Ja, en typ av domsutsaga. Jag leker med det här uttrycket, domen hänger över er fariseer. Alltså att vässa texten lite där V-rop inte riktigt kommunicerar idag, men ändå försöka vara konsekvent. Ja, då fortsätter jag med de här V-ropen. Domen hänger över er fariseer. Och det här är val, men ett sätt att försöka tänka 10 år före mig själv. En av de lagkloka, där har vi bytt ordet laglärd. Ordet lagklok används ju idag faktiskt inom juridiken. Och vi prövar att byta även det uttrycket. Men här märker ni, det finns en mängd val, och bara för att du har sett den här texten så innebär det inte att det kommer se ut så här, utan vi jobbar och reflekterar över hur texten kommer se ut. Texten kommer förhoppningsvis att vara något närmare den grekiska texten än vad NT81 var i vissa delar. Rent generellt kan man säga att narrativ berättande text som evangeltext betyder lättare att översätta än paulinska brev med alla dess språkliga avancerade konstruktioner, inte minst underordnade satser. Och jag har varit ganska tydlig när jag började med det här jobbet att egentligen så har jag inte så jättemycket synpunkter på NT81 vad det gäller evangelietext, men jag har desto mer synpunkter vad det gäller paulinska brevtexter i NT81. Bara något avslutande exempel. Det här är någonting som jag brottas med igen till 81. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon där till sitt eget liv kan inte vara min lärjunge. Jag tycker att den här utsagan är problematisk. Och det beror inte på att ordet hata finns i sig själv. Därför, men det beror mycket på de konnotationer vi lägger i ordet hata. Därför att det är ett väldigt känslomässigt ord för oss och använder det väldigt slarvigt. Och det hebreiskans och grekiskans ord är inte alltid så känslomässigt styrt utan har med prioriteringar att göra. Att sätta före och sätta efter någonting. Och jag har lekt med den här översättningen som handlar om prioritering. Som jag tycker kommunicerar budskapet betydligt bättre för en modern människa än ordet hata. Som gärna missförstås därför att det är så känslomässigt affektionerat. Och här har jag fått hämtat inspiration ifrån inte minst den nya norska översättningen. Men som sagt, ständiga val. Och en del val jag är beredd att dö för, andra val definitivt inte. Vad som kommer hända med det här vet vi inte. Det här provöversättningen ska ligga till grund för ett större beslut som Anders Blåberg, som ju är den nya ordförande i Svenska Bibelsällskapet, kommer att vara med att driva och fatta så småningom. Något beslut ska fattas. Vad sa du? Generalsekreterare. Och hur det beslutet kommer se ut, det kanske bara Gud och Anders vet. Men vi får se vad som händer här framöver. Någon form av nyöversättning kommer så småningom. Frågan är väl när den kommer. Jag tror vi stannar där. Några minuter har vi för reflektion och frågor till Tony eller mig på det här. Olof?
Jag tänkte att du hade en idé där när du valde att översätta med söner istället. Mm. Jämfört med den tidigare som då var. Mm. Jag tänkte, där krockar ju två principer.
Absolut.
Är det så att ni har direktiv om vilka principer som ska sättas över eller är de bara i
annat sammanhang? Nej, men det är ju ofta så att principer krockar. Och vilket ska man välja i det här och man får göra någon form av val någonstans och jag vet inte om jag personligen har gjort rätt val i alltid men det är väldigt svåra val ibland så liksom, vilken princip ska jag låta få företräde egentligen.
Ja, vilka principer har du fått på dig och vilka får du själv kvinnor? Så vad har ser principen ut av det du har fått?
Nej, men i princip jag har fått de här. Det finns en text skriven på 15 sidor. Och också med lite riktlinjer som den här norska översättningen jobbar med. Som vi har haft och tittat på lite grann. Men det är relativt stora frihet utifrån de här ramarna. Och de här sex inledande punkterna hade naturligtvis med viss förtydligande.